Vi ska möta tortyr och hämnd. Vi ska berätta spökhistorier i skogen. Möta en död vän i en dröm. Och finns det någonting du verkligen önskar? Någonting som du skulle göra vad som helst för? Vi berättar hur i en av de bästa creepypastas som någonsin skrivits i slutet av detta avsnitt. Jag ber er verkligen, håll ut. Det här vill ni inte missa. Välkomna till Paranormalia. Jag kom ner till köket en lördagsmorgon för att äta frukost. Min mamma och min syster var redan vakna och de såg utmattade ut. Mamma frågade mig, sov du gott? Ja, svarade jag. Du sov bra även efter att du vaknat, eller? Efter att jag vaknat, undrade jag. Någon gång mitt i natten så hade jag börjat skrika. Min mamma hade sprungit in till mitt rum och fann mig där sittandes i sängen, skrikande i panik. Roy, 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 skrek jag. Hon gjorde allt hon kunde för att lugna mig samtidigt som hon sjasade iväg min förbannade syster som också kom in och undrade vad i helvete jag höll på med. Hon frågade mig vem Roy var, men allt jag svarade var att Roy var en farlig man. Jag blev såklart chockad då jag fick höra om det hela. Och ännu värre är det ju att jag verkligen inte minns någonting av det. Men då ska ni också veta att jag är en sån där som kan sova mig igenom häftiga åsknätter och inte alls vaknar av höga ljud. Vi la ner det där sen. Förklaringen var ju såklart en mardröm. Flera år passerar och jag ska påbörja mitt första år på college. Väl där så hade jag fått ett mejl. Det var ett videoklipp ifrån min mamma. Hon hade inte sagt någonting om att jag skulle hålla koll på mejlen. Jag visste alltså ingenting om det. Jag tryckte på play och i videon så syns mamma som vänder på kameran efter att ha tryckt på rec. Hon påbörjar en promenad genom huset. Då var hon mitt uppe i en flytt därifrån och på filmklippet så var det redan tomt och flyttstädat. Jag antog att det var som någon slags avskedsfilm, liksom ett hejdå till huset eftersom jag inte kunde vara där. Det var faktiskt ganska gulligt. Jag blev aningen rörd tills hon började prata. Så, det här kanske du tycker är intressant, sa hon. Samtidigt närmade hon sig en garderob i hennes sovrum. Denna garderob användes till att gömma julklapparna inför julen. Utöver det så hade vi bara en massa bråte där inne. Vi använde den alltså inte som garderob, mer som ett förråd. Man kunde ta max ett steg in i röran. Hade man velat komma längre så fick man klättra på allt som stod där inne. Så fullt var det. Hon går in och kameran filmar det lilla utrymmet. Och på väggen så syns spår av en lila krita. Det var i höjd med ett barns längd. Det var tecknade figurer. Något såg ut som en hund, men det mesta var svårt att tyda. Jag hade inget som helst minne av det där. Alltså att det då skulle ha varit jag som ritat i garderoben. Men därefter så rör sig kameran mot ett ord. Det är ett namn. Roy. Mest skrämmande av allt är vad mamma då säger. Precis som att hon inte minns natten. Roy. Jag undrar vem Roy är. En familj åkte på semester tillsammans och checkade in på ett billigt gammalt hotell. De bokade två dubbelrum, ett till mannen och kvinnan och ett till deras gemensamma barn, en flicka och en pojk. När de kom in i rummet så kände de en fruktansvärd doft. Mannen gick ner till receptionen för att prata med hotellets ägare. Han förklarade att rummet luktade riktigt illa och att de skulle vilja byta. Hotellägaren bad om ursäkt och sa att de tyvärr var fullbokade. Han skulle be en städerska städa om rummet och försöka få bort lukten. Efter en lunchtur så gick familjen tillbaka till sina rum och när barnen kom till sitt så kunde de båda känna doften. Pappan gick ännu en gång ner till receptionen och berättade att rummet fortfarande stank. Hotellägaren sa att han inte kunde göra något mer, så barnen fick sova i rummet ändå. Pojken och flickan höll för näsan för att slippa andas in den, och till slut så somnade de, och på morgonen så knackade föräldrarna på dörren för att väcka dem. När de öppnade dörren så kände pappan fortfarande lukten och bestämde sig då för att söka igenom rummet och hitta vad det var som luktade. Han doftade på handdukarna, på mattan och drog ner gardinerna. Barnen hjälpte också till. De kollade sängkläderna och madrassen. Och när pojken drog bort den översta madrassen så märkte han att där var ett stort hål. Han tittade ner i hålet och fick se någonting skrämmande. Där liggandes i fosterställning så låg en död kvinna. Pojken insåg att han hade sovit hela natten, några centimeter ifrån ett ruttnande lik. Samantha hade två bästa vänner som hette Jenny och Amber. Hennes far skulle ta med henne på en weekend och hon bjöd med sina kompisar. Hennes familj ägde en stuga i skogen och på fredagskvällen så körde pappan flickorna dit. Ser ni den där sjön? Frågade Samantha när de kom fram. Den heter Samantha. Min pappa växte upp här. Han älskade den så mycket att han döpte mig efter den. På kvällen efter att de packat upp väskorna så satte sig de tre flickorna och försökte komma på någonting roligt att göra. Är det någon som kan några spökhistorier? Frågade Amber. Jag har en, sa Jenny. Det är en sann historia. Det hände min kompis. Hon var barnvakt åt två små barn en kväll. Hon satt i mörkret helt själv och så såg hon på tv när telefonen började ringa. Hon svarar och så hör hon en röst som andas väldigt högt och som sedan säger: har du kollat vad barnen gör? Jenny, kom igen, avbröt Amber. Alla har hört den där. Den är jättetråkig. Har någon annan en historia? En som faktiskt är sann? Jag kan en, sa Samantha. Ungefär 10 minuters gångavstånd härifrån så finns ett gammalt förfallet hus. Vi passerade det på vägen hit, men det är så långt in i skogen att det är svårt att se det. För länge sedan så bodde en man där. Hans familj var väldigt rik och ägde mycket mark här omkring, och mannen träffade en flicka från landet och de blev kära i varandra. Familjen var inte särskilt glad för det här. De tyckte inte att flickan var bra nog för honom. Men han ignorerade dem. Han var en självständig och händig kille, så han drog iväg för att bygga ett litet hus på en bit av marken. Mitt ute, ingenstans. Han gifte sig med flickan och allt var perfekt. De fick en dotter och därefter fick de en son. Men där är historien börjar bli sorglig. Deras son var sjuk. Inte fysiskt, men psykiskt. Han var mentalt sjuk. Han hade ingen diagnos eller så, men han var lite off. När han hade fyllt 9 år så blev han för mycket att hantera för föräldrarna. Han kastade saker omkring sig, han sov på konstiga tider och han försvann in i skogen för att gömma sig. Ja, sådana där saker. Och de visste inte vad de skulle göra med honom. Så de sökte efter hjälp. De lämnade bort sin son. De tog honom till ett ställe djupt inne i skogen. Det var inget mentalsjukhus, men det var ett ställe för personer med speciella behov, om jag säger så. Hans föräldrar tyckte att det blev bäst så. Snart så började familjen vänja sig vid att de inte hade sonen hos sig längre, och de slutade också att hälsa på honom. Det var som om de aldrig hade haft någon son, och snart så gick allt tillbaka till att vara perfekt igen. Men 8 år senare, när pojken var 16-17 år någonting, så rymmer han. Personalen sökte och letade överallt, men de hittade honom aldrig. Hans familj fick veta det och de blev förkrossade. De oroade sig ju ändå för hans säkerhet. Han hade varit ensam i flera veckor och man trodde att han låg i skogen död. Men det var han inte. En kväll så hittade han hem. Inte tillbaka till stället för personer med speciella behov, utan han smög in i huset och mördade familjen. En efter en. Hans far, hans mamma och hans syster. Alla styckade han i bitar. När blodet fortfarande droppade från hans byxa så försvann han ut i skogen igen. Och när delarna av familjen hittades några dagar senare så blev såklart personerna i området livrädda. Polisen försökte hitta pojken, men det gjorde de aldrig. Han har än idag aldrig blivit återfunnen. Och sedan dess så har någon försvunnit varje år när det är skörd. Och istället för att man hittar personen som försvunnit så är det istället en flätad docka man finner. Legenden säger att han fortfarande smyger runt i skogarna i området. De som tror på det hänger dockor utanför sina dörrar för att skydda sig. De säger att om pojken ser att det hänger en docka på dörren så passerar han huset och låter dem vara. Ingen vet om det är sant eller inte. Men det hänger en docka på varje hus i området. Fy vad läskigt, sa Jenny. Har ni någon docka på eran dörr? Ja, det är klart, sa Samantha. Min pappa säger att han inte tror på historien, men vi hängde en ändå, för säkerhets skull. Tydligen hemsöker den mördade familjen fortfarande huset, och om man går dit sent på kvällen så kan man höra när de blir mördade igen. Tror du att vi kan gå dit? Frågade Jenny. Ja, visst. Men imorgon i så fall, under dagtid, det finns ingen mening med att utsätta sig för fara. Den natten sov tjejerna i samma rum. De låtsades att de inte var rädda för historien. Men självfallet så var de ju livrädda för att höra någon knacka på fönstret under natten. Morgonen därpå så tillagade Samanthas pappa en stor frukost till dem och sedan gick de ner till sjön för att bada. På eftermiddagen så bestämde de sig för att ta sig till det hemsökta huset, och när de kom dit så kände de en närvaro. De gick runt huset och tittade. Efter en stund såg Samantha något som var halvt begravt i jorden. Det var någon sorts bok. Hon grävde fram den och borstade av smutsen. Tjejerna samlades runt henne. Hon öppnade boken och började bläddra i de gulnade sidorna. Det är en dagbok eller någonting, sa Samantha. Det kanske är hans dagbok, viskade Jenny. Vems? Killens. Killen som mördade sin familj. Samantha började läsa högt ur dagboken och de andra lyssnade. Det finns en dedikering på första sidan, sa hon. Så här står det. Till min familj som jag älskar, som alltid kommer vara med mig. Den 5 september 1987. Det har varit svårt att vara ensam. Allt de hade behövt göra var att prata med mig. De kunde inte prata med mig. Jag hörde deras röster sent på kvällarna ibland. Jag hör deras skrik. Det är kallt och mörkt. Jag behövde kärlek, men de älskade inte mig. Medicinerna är borta. Jag är fri. Fri från dem alla. Om de inte kunde älska mig så var de tvungna att försvinna. Mörk sömn för alla. Jag hör fortfarande deras röster. De skriker hela tiden. Den 4 december 1987. De har slutat leta efter mig. Jag mår bra nu. Jag bor i skogen. Jag jagar efter djur som jag sedan sätter i mörk sömn. Precis som min mamma, pappa och syster. Jag besöker mitt gamla hus på nätterna. Jag lyssnar på rösterna. De pratar åtminstone med mig nu. Den 3 oktober 1995. Jag flyttade ifrån skogen för flera år sedan till en liten stad i närheten. Ingen känner igen mig. Ingen vet vem jag är. Jag hör folk berätta min historia ibland. Jag skrattar för mig själv då. Alla är rädda för mig. Jag kommer fortfarande tillbaka till skogen ibland. Jag sover då i mitt gamla hus. Mamma och pappa pratar fortfarande med mig. De säger att de är väldigt stolta över mig. Den 2 november 1998. Livet har varit bra. Jag har hittat ett jobb. Jag har köpt ett hus. Jag har träffat en tjej. Hon är väldigt tystlåten och söt. Jag tar med mig henne till skogen ibland Hon tycker om det. Jag låter mamma och pappa se henne. De tycker om henne. Den 1 juli år 2000. Idag är en bra dag. Jag har ett barn nu. Jag är så lycklig. Mamma och pappa är farföräldrar nu. Min fru mår inte så bra. Det var svårt för henne. Hon kanske inte klarar det. Kanske hamnar i mörk sömn. Men jag är lycklig nu. Den 13 augusti 2010. Jag är så stolt över mitt barn. Hon är precis som jag. Men hon är mycket smartare. Hon har inte några problem. Hon hör inte rösterna. Hon går i skolan. Hon har många vänner. Inte som mig. Ibland tar jag med henne till skogen. Jag älskar henne så mycket. Jag döpte henne efter sjön. Samantha. En stund efter att Samantha slutat läsa så blev det knäpptyst. Vad i helvete? Grät Jenny. Samantha, är det här något slags skämt? Frågade Amber, nervöst. För det här är inte roligt. Det kan inte vara sant. Viskade Samantha. Det kan inte vara möjligt. Samtidigt hör de hur två grenar knäcks bakom dem. Och när de vänder sig om så ser de Samanthas pappa stå där. Han hade ett konstigt, ledsamt ansiktsuttryck och höll en yxa i handen. Du skulle inte ha hittat den där, muttrade han. Det finns ingen annan väg nu. Mörk sömn till alla. Jag hade en konstig dröm igår. Det var en sån där dröm som är alldeles för verklig. Och den är verklig ända tills du vaknar upp. Igår när jag låg i sängen och var på väg att somna så kände jag mig plötsligt väldigt obekväm. Det kändes som om någon tittade på mig. Samtidigt som att någon var i rummet med mig. Hur jobbig den känslan än var så kunde jag inte hålla mig från att somna. Jag kan inte komma ihåg exakt hur drömmen började. Men det första jag minns är att jag går ut ur mitt hus. Alla mina grannar är borta och allt jag ser framför mig är en lång, tom väg. Det är kallt och mörkt och jag kan inte se någon annan människa. Jag känner mig vilsen och ensam, men jag är inte rädd. Jag vet inte hur länge jag går på den där vägen. Det känns som att det inte finns något slut riktigt. Till slut så når jag en korsning. Och när jag stannar där så märker jag att jag inte är ensam. En röst pratar med mig ifrån sidan av vägen. Jag är ledsen att jag ser dig så här, sa rösten. Men det är ändå kul att se dig. Jag kände igen rösten. Det var en gammal kompis ifrån min barndom. Någon som jag inte sett på flera år. Han såg lite annorlunda ut ifrån vad jag kommer ihåg. Trots att vi var lika gamla så såg han mycket yngre ut än mig. Han var också väldigt blek och hade mörka ringar runt ögonen. Hans läppar var blåfärgade. Vad gör du här? Frågade jag. Jag är här för att varna dig, svarade han. Det är en man i ditt hus. Vad menar du? Sa jag. Jag var ju precis där. Du förstår inte, svarade min vän med en plötslig ilska. Han är inne i ditt hus just nu. Jag hade ingen aning om vad han pratade om, men jag blev såklart nyfiken. Okej, vem? Frågade jag. Den kalla mannen, svarade han. Han kommer till folk på natten när de är rädda. Han väntar tills de upptäcker honom. Och sen slår han till. Du vet, rysningarna man kan få när man är riktigt rädd. Det är han som står bakom dig. Och vad gör han när man upptäcker honom? Min vän såg ner. Släpp inte in honom bara. Vad menar du? Han kan vara nära för alltid, förklarade han. Han går runt ditt hus på nätterna och står i ditt rum när du sover, som han gör i ditt just nu. Han kan veta vart du är. Han kanske till och med tittar på dig just nu. Men han kan inte hitta dig om du inte tillåter honom. Hur hittar han mig? Alltså, hur tillåter man honom? Min vän såg sig över axeln, som om han oroade sig för att någon skulle höra. Han lutade sig närmare mig och viskade i mitt öra. Om du ser honom, om du hör honom, eller om du plötsligt börjar känna dig väldigt kall, var helt stilla, prata inte med honom, bry dig inte om honom, låt honom aldrig komma in. Jag förstår inte, sa jag. Hur blir jag av med honom? Det kan du inte, svarade min vän sorgset. Jag har lite ont om tid. Ont om tid, upprepade jag. Jag förstod inte riktigt vad han menade. Min vän bara skakade på huvudet. Hans ögon var stora och han frös. Precis då så såg jag en mörk figur stiga upp ifrån skuggorna bakom honom. Min tid är slut, sa han. Vad du än gör, släpp inte in honom. Svara honom inte. Innan jag kunde fråga något mer så var min vän täckt av skuggorna som slet honom närmre marken. Jag kunde inte se honom längre och jag tänkte precis hoppa efter honom när jag vaknade av ett högt ljud. När jag öppnade mina ögon så satt jag upp i min säng, fullt påklädd. Jag kan svära på att jag inte hade kläder på mig när jag gick och la mig. Mina skor var täckta av en tunn hinna damm och mina fötter var ömma. Jag frös. Jag hörde en ringsignal och då jag såg ner igen så såg jag att jag höll i min telefon. Jag skulle precis svara när jag mindes min väns ord i drömmen. Jag svarade inte och det slutade att ringa. Jag gnuggade mina händer. Rummet var iskallt. Känslan av att någon tittade på mig var starkare nu än innan. Jag kunde höra att något rörde sig i garderoben, men jag vågade inte se efter. Jag bara blundade och väntade. Till slut så hörde jag fotsteg där inne. De blev svagare och svagare, som om de gick därifrån. När fotstegen tystnade försvann kylan och rummet blev som vanligt igen. Han kom inte in den här gången. Och om min vän sa sanningen i drömmen om den där varelsen i garderoben, så får jag aldrig släppa in honom. Jag vet att han kommer tillbaka. Jag vet inte vad som hände med min vän, men jag hoppas att alla kommer ihåg hans varning. Om du känner dig kall när du hör det här, bli inte rädd. Om du hör något i ditt hus, ignorera det bara. Du kan inte släppa in honom. Släpp inte in den kalla mannen.
Thank you.
Finns det någonting som du verkligen önskar? Trots din livssituation? Finns det någonting som du skulle göra vad som helst för att få? Någonting som fick dig att åka till jordens ände? Nå, då är du lyckligt lottad. Det finns en möjlighet för dig att uppnå precis allt du någonsin velat ha i livet. Vad det än är. Och du kommer inte behöva åka till världens ände för att få det. Du kommer däremot behöva ta dig till en annan plats. För vissa är det långt borta. För andra så ligger det nära. Närmre än vad man kan tro. Men för att lyckas så krävs vissa egenskaper som inte alla har. Först och främst, vad det än är som du söker så måste du vara säker på vad det är. I dina ögon så bör det vara någonting som du behöver. Om du påbörjar resan utan rätt inställning så kommer du förmodligen att misslyckas. Samtidigt så kommer det nästintill vara omöjligt att avsluta färden efter att du påbörjat den. Du behöver också ett fordon att färdas i. De flesta använder en bil, då det är mest bekvämt. Det finns några få som använder sig av mindre motorfordon, såsom fyrhjulingar, mopeder eller motorcyklar. Det har visat sig vara ganska svårt och jobbigt, då resan kan bjuda på en rad olika överraskningar. Använd inte ett fordon som är större än nödvändigt. Inte heller något som sticker ut för mycket. Du ska inte vara lätt att upptäcka. Du behöver nämligen fordonet som skydd under natten. Om du nu väljer en bil, välj inte den dyraste. Du kan såklart ta din nyvaxade Mersa om du vill, men förvänta dig inte att bilen är i samma skick som när du påbörjade resan. Du bör också vara noga med att fylla tanken innan du ger dig iväg. Din första uppgift är att lokalisera en väg. Den behöver inte ha ett namn. Den finns inte utpekad på en karta och tekniskt sett så existerar den faktiskt inte ens. Den vill bara visa sig om du letar efter den vid rätt tidpunkt. Och du kommer bara hitta den om du verkligen vet vad det är du söker. Det sista kravet är att du måste vara helt ensam på resan. Ja, du trodde väl inte att du skulle resa med någon annan? Tänkte väl det. Det måste vara natt när du påbörjar färden. Välj en tid då du tror att vägarna är som mest tomma på andra fordon och kör till ett område där du till största del är omringat av skog. Här är det också dags att börja vara extra uppmärksam. Vart som helst runt omkring dig kan vägen nu dyka upp. Och det är otroligt viktigt att vara säker på att du kör in på rätt väg när den dyker upp. Så småningom så kommer du känna eller se tecken på att din väg visar sig. Detta beror på vad det är du söker. Du kommer känna igen dig när detta uppstår. Exempelvis om du söker rikedom, då kan det handla om att en grupp träd eller granar börjar glimma och gnistra som guld och diamanter. Då är det troligtvis ditåt vägen finns. Om du söker kärlek så kanske du får syn på en rosenbuske som leker med vinden. Kanske blåser busken åt vägens håll. Om du söker hämnd kanske du känner hur hjärtat slår snabbare, hur ilskan växer när du närmar dig. Som sagt, du måste vara helt säker på vad ditt mål med resan är. Då blir det enkelt. Så fort du hittat vägen, ta ett djupt andetag och sväng in på den. Grattis! Du har nu officiellt påbörjat resan på en namnlös väg. Du kommer färdas i cirka 11 mil hela vägen till din önskan, vad det än är. Varje mil kommer testa ditt begär, din vilja och ditt mod. Detta för att bevisa att du verkligen innerst inne vill. Men innan du fortsätter köra, stanna bilen och gå igenom denna viktiga checklista. Stäng absolut inte av radion under färden. Använd aldrig telefonen. Mottagningen kommer för den delen ändå inte funka. Beva inte ner rutorna. Säkerställ att alla är stängda innan du fortsätter. Om du inte kör bil, förbered dig på det värsta. Dodsen står högt över dig. Få aldrig någonsin för dig att lämna fordonet. Du ska aldrig köra i högre hastighet än 50 km i timmen, förutom vid en del av vägen, för att klara dig. Och till sist, och viktigast av allt, spänn fast säkerhetsbältet. Känn dig nu fri att ordna med dina förberedelser. Då du nu befinner dig på vägen så har tiden stannat. Du behöver aldrig vara orolig för att natten går förlorad. Som du kanske förstår så befinner du dig inte längre i din värld. Försök nu också göra dig själv medveten om att så fort du kört den första milen så finns ingen återvändo. Om du någonsin får tanken på att återvända så ska du göra det nu. Men då skulle du aldrig ha påbörjat den här resan. När allt det är gjort, fortsätt köra på vägen. Under den första milen så kommer inte mycket förändras. Runt omkring dig ser du mestadels skog. Något parti kan vara ett undantag. Luften kommer att bli kyligare. Du borde slå på värmefläkten. Du kommer efter den här delen inte ha tid att titta på någonting annat än vägen. Så låt blicken beundra natthimlen fylld med stjärnor, fler än du någonsin skådat. Om det tidigare var molnigt, så ser du nu att himlen är klar. Under den andra milen så kommer luften att bli allt kallare. Det här är en av anledningarna till att det är mycket svårt att färdas i ett öppet fordon. För varje mil så kommer temperaturen sjunka. Det spelar ingen roll om det egentligen är sommar. Om det blir för kallt, trots värmefläkten, så finns det bara en sak du kan göra. Öka farten. Men då så blir resan komplex. Vägen kommer då vara kurvigare och visa dig okända avfarter. Var nu fokuserad på vägen för att inte missa oväntade gupp eller plötsliga kurvor. Det gör inte så mycket om du kör över någon sten eller två, men tro mig, du vill hålla bilen i så bra skick som möjligt. Om ditt fordon av någon anledning skulle sluta fungera och stanna, så finns det ingenting du kan göra. Du kommer då frysa ihjäl. Under den tredje milen så kommer du börja se silhuetter av både mänskliga och omänskliga figurer längs med träden och vägen. Ge dem absolut inte någon uppmärksamhet, även om de verkar komma närmre. Det kommer att vara frestande att se åt deras håll. Du kommer endast se dem på avstånd, men de kommer att visa sig senare. Under denna mil så kommer vägen du kör på att vara jord, om den inte redan är det. Se till att hålla dig i mitten vid de partier som vidgar vägen. Och återigen, få aldrig för dig att vända om. Då kommer du endast hamna på en väg som aldrig någonsin tar slut. Ditt bränsle kommer att förbrukas och du skulle som sagt frysa ihjäl på på grund av kylan. På din fjärde mil så kommer du inte bara höra och se varelserna. Du kommer också känna dem. I dina tankar så kommer ett skrämmande viskande eko att ljuda. Det här kommer och går, men du kan aldrig stoppa det. Om de blir för jobbiga, försök att fokusera på vad det är som du nu är på väg emot. Försöker du lyssna på vad rösterna säger, så kommer detta endast att attrahera dem. Och du vill hålla dem på så långt avstånd som möjligt. De kommer vara nära sen, så det finns ingen anledning att locka på dem nu. På den femte milen så kommer du fram till en avfart. Till höger om dig så kommer träden ha glesnat, och bredvid den vägen så ligger en vacker, ändlös bäck. På himlen har nu en stark måne visat sig, så stark att du inte kommer behöva billyktorna, tänker du. Men du ska absolut inte svänga av. Och du får inte titta in i månljuset. Det kommer kännas frestande. Men om du gör det, om så bara för några sekunder, så kommer bilen kastas i vattnet. Vägen framför dig kommer försvinna. Och på bara några minuter så har du frusit ihjäl i det kalla vattnet. Rösterna kommer under denna mil ha försvunnit. Men de kommer tillbaka. Under den sjätte milen, lägg nu märke till att du tagit dig halvvägs. Men hoppet sviker dig kanske här. Stjärnorna på himlen försvinner. Himlen kommer nu bara vara ett svart, tomt vakuum. De glesnade träden kommer tillbaka och leder dig in i skogen. Det enda ljus du har är det från dina strålkastare på bilen. Men de kommer flacka då och då. Det spelar ingen roll om du vet att de är i perfekt skick. Om du har en radio så kommer den nu att slås på automatiskt. Den kommer att spela ett omänskligt, högt skrapande ljud, vilket kommer få dig ofokuserad. En lugn röst kommer därefter att börja tala till dig. Den kommer tala om dina största rädslor, vad som skrämmer dig i livet. Den kommer tala till dig på ett sätt som får dig att visualisera skräcken framför dig. Så lyssna inte på den. Om du gör det så kommer farorna bara få dig att vilja lämna vägen. Det gör ingen nytta att stänga av radion. När det är som värst, öka bara farten. Försök bara hålla tankarna och bilderna borta. När du närmar dig slutet på milen så kommer rösten avta. Och dina öron får vila, men bara för ett tag. När du påbörjar den sjunde milen så återkommer rösterna och varelserna. Det kommer inte låta som en viskning den här gången, mer som skrik. Ljudet kommer närmre för varje sekund som passerar. Och du kommer uppleva rösterna som om de sitter bredvid dig, bakom dig, vid sidan om dig. Detta på grund av att en av varelserna nu kan ha lyckats ta sig in i bilen. Men se dig aldrig om. Synen av den kommer bara chocka och paralysera dig, och du kommer köra av vägen. Så länge du inte visar intresse för varelsen så kommer den så småningom tappa intresset och förhoppningsvis lämna dig i fred. Dessa figurer sägs vara sådana som tidigare rest på vägen. Detta är de som misslyckats. Nu så vet de bara att de ska göra allt för att locka till sig nya resande. Men det sägs däremot att de inte kan skada dig psykiskt, så du kan vara lugn så länge du sköter dig. Under den åttonde milen, sakta ner om du kör för fort. Vägen här består av mycket skarpa kurvor, vilket kommer kasta bilen mot skogen om du inte är uppmärksam. Kylan är fruktansvärd. Hade du haft en flaska vatten med dig så hade den frusit på bara några sekunder. Värmesystemet kommer lägga av. Lyktorna kommer att flacka allt mer. Ibland så lägger de av helt och hållet. Du måste bromsa om detta händer, men stanna aldrig helt. Varelserna förföljer dig nu och kommer omringa ditt fordon och stoppa det om du kör för sakta. Utanför så kommer du höra dem skrika. Ibland kan du också höra ett robotliknande skratt. Deras händer kommer att krafsa på rutorna. De är desperata och vill ständigt ta på något levande. Men titta inte på dem. Då kommer de blockera vägen för dig och du kommer att fastna. Om du skulle göra det, be till Gud att det är kylan som tar dig först. Du har nu inlett resan på den 9:e milen. Ditt fordon kommer nu stanna. Lamporna kommer slockna, likaså alla andra system, och allt du kan göra är att sluta dina ögon och omedelbart försöka starta upp bilen igen. Det finns ingenting du kan göra för att motverka det här. Och någonting som är viktigt att komma ihåg är att under hela tiden hålla ögonen stängda. Varelserna har nu garanterat omringat bilen. Då bilen startar igen så kommer detta skrämma iväg dem. De kommer försvinna, men bara för ett ögonblick. Detta ger dig möjlighet att fortsätta köra vidare. Om du nu skulle höra en ruta krossas så är det en av varelserna som lyckats sänga sig kvar på bilen. Låt inte detta skrämma dig. Även om en tar sig in så måste du titta på den för att den fysiskt ska kunna skada dig. Allt de kan göra tills dess är att fortsätta tala till dig. Men du ska också veta att det kan vara allt ifrån 10 till 100 stycken som förföljer dig nu. Så för att lyckas bättre, sätt gasen i botten så fort du fått igång bilen. Håll dig på vägen så gott det går. Under den 10:e milen så kommer varelserna ha stannat. Om du skulle se in i höger backspegel så kommer du se dem på avstånd. De kommer nu endast se åt ditt håll när du försvinner. Du ska inte göra detta. Det ger dem bara en chans att fånga din blick. Vägen kommer nu vara betydligt mycket mer körvänligare. Lite som under den första milen. Figurerna kommer åter stå längs vägen. De kommer inte förfölja dig. Men de kommer iaktta dig när du passerar. Vissa påstår att varelserna i detta skede istället blir imponerade. För att du lyckats ta dig så långt. Detta är falskt. De är inte imponerade. Men de är glada. De är glada för att de ser fram emot din nästa och sista mil. Just för att du troligtvis just då kör mot din säkra död. När du inleder din 11:e och sista mil så kommer allt i bilen att sluta fungera. Precis som under den 9:e milen. Du kommer nu inte kunna framföra fordonet med motorkraft. Istället är det någonting okänt som ständigt puttar bilen fortsatt framåt. Framför dig i mörkret så kommer du att se ett rött ljus. Som om en lampa i slutet av en tunnel. Slut nu ögonen. Håll för dem. Gör allt som krävs för att inte på något som helst sätt se vad du nu kommer passera. Om du samtidigt kan hålla för öronen så är det till din fördel. Men ögonen är viktigast. Det röda ljuset är en form av avfart. Men här finns ingen måne. eller bäck. Så fort du nått fram till detta så kommer extrema ljud att höras ifrån alla riktningar omkring dig. Det finns ingenting som kan skona dig. Kylan kommer nu bytas mot extrem värme, vilket kommer att bränna sönder alla yttre delar på bilen. Du kommer uppleva en illusion av att köttet på dig brinner hela vägen in till märgen. Som om hela ditt yttre och inre går sönder samtidigt som du färdas genom skrik och oljud. Men, så länge du håller dina ögon stängda och genomlider denna fruktansvärda smärta, så kommer du att överleva. Detta kommer ta exakt 31 sekunder. De som inte lyckas hålla ögonen stängda under denna tid väntar det värsta möjliga öde. De som överlever vet ju inte vad det är. Vissa säger att det är vägen till helvetet. Efter den sista milen så återgår fordonet till det normala och det startas igen. Stanna nu bilen. Ta några djupa andetag. Låt skriken avta och inse att du tagit dig igenom den värsta delen. Du är nu nästan helt framme. Andas och fortsätt kör. Efter bara en kilometer så kommer du till en återvändsgränd. Stanna där och få absolut inte för dig att flytta bilen. Ingenting kommer hända just då. Men bli inte besviken. Slut nu dina ögon och slappna av. Föreställ dig i ditt huvud vad det är du önskat hela tiden. Vad ditt mål med resan har varit. Det kommer förmodligen vara detsamma som du tänkte på ifrån början. Kanske har vissa saker förändrats under resans gång. Tänk nu noggrant igenom vad det faktiskt är du varit med om. Vad det är du fått genomlida. När du gjort detta, öppna slutligen sakta dina ögon. Detta kommer föra dig till början av vägen, där du startade resan. Detta kanske förvirrar dig. Men du ska veta att du gjort vad du ska. Din uppgift är avklarad. Din tanke kommer nu styra dig emot din belöning. Om det var någonting fysiskt, se efter i baksätet eller i bagageluckan. Om objektet är mindre så kan det också ligga i din ficka. Om önskan var av kärlek eller ett önskat tillstånd i livet, bli inte besviken. Vänd om dit du kom ifrån. Du kommer då upptäcka att det nu finns i ditt liv. Kanske väntar kärleken där. Kanske har du nu övernaturliga krafter. Du kanske gav din största fiende det värsta tänkbara straff. Du har utan tvekan förtjänat din belöning. Och nu då? När allt är gjort? Vad är haken? Ligger det en förbannelse över dig? Kommer du att förlora någonting annat? Ska du dö snart? Svaret är nej. Ett självklart nej. Du har genomgått prövningen och kanske upplever du någon mardröm om din resa, men förhoppningsvis avtar dessa. Men till en sista fråga. Är det någonting mer du önskar? Är du fortfarande inte nöjd? Du har ju nu hamnat precis där du startade. Vägen finns precis framför dig. Är du redo för en åktur till? Om så är fallet, spänn fast säkerhetsbältet och börja köra framåt.